Hej och välkommen till Dysselpodden. Det här är Oliver.
Och det här är Matilda.
Idag i studion har vi med oss generalsekreterare för Prinsstiftelsen, Kim Waller. Hej Kim!
Hallå!
Det är väldigt bra, kul att ha dig här idag. Vi tänkte börja med för att lära dig lite känna dig lite bättre. Kan du berätta lite mer om dig själv och din bakgrund?
Ja, men gärna. Jag är jätteglad för att vara här idag. Jag har haft en otroligt intensiv vecka, så det känns som en riktig grand final att få komma hit och avsluta tillsammans med er. Jag heter Kim Waller och är generalsekreterare för Prinsparets stiftelse. Mm. Jag förstår att du säger Prinsstiftelsen, och det har ju att göra med att det är Prins Carl Philips programområde dyslexi som är skälet till att jag är här idag. Men jag jobbar som sagt idag som generalsekreterare, har en bakgrund inom barn- och ungdomsrörelsen. Så jag har jobbat jättemycket och länge, ungefär 15 år, med barn- och ungdomsorganisationer på olika sätt. Drivit företag, men också varit på Fryshuset som är en fantastisk organisation som gör det möjligt för barn och unga att förändra världen genom sina passioner.
Vad roligt! Ja, har du personligen någon koppling till dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag visste förstås vad dyslexi var innan jag började på Prinsparets stiftelse. Ja. Men det har verkligen öppnat en helt ny, spännande och superintressant värld för mig. Mm. Och inte minst har också andra i min närhet också själva börjat fundera över om man kanske har dyslexi. Så det har verkligen varit en otroligt givande period att få vara här.
Mm. Vad kul att du har valt att jobba med det även fast du inte själv har det.
Ja, ja. Mm. Men jag är fascinerad av det. Ja. Jag älskar idén av att olikheter är någonting bra. Och, så det är egentligen inget främmande på det sättet. Nej. Utan det är bara att dyslexi är ju en variation, en naturlig variation. Mm. Och nu jobbar jag med det. Förr kanske jag jobbade med någonting annat.
Mm. Kul att höra. Hur startades Prinsstiftelsen egentligen? Eller Prinsparets stiftelse?
Vill du att man säger, eller ska man säga Prinsparets stiftelse?
Ja, ja. Det regelrätta namnet är Prinsparets stiftelse. Yes. Om man vill vara ännu mer så snubblig på orden så kan man säga Prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse. Ni hör, det ibland lite svårt att få det rätt. Men Prinsparets stiftelse går jättebra. Så, och vad var frågan?
Hur startade den egentligen?
Jo, men den startades ju av prins Carl Philip och prinsessan Sofia. 2015 när de gifte sig så valde man att starta en verksamhet som jobbar inom deras två hjärtefrågor. Så prinsessans område blev trygghet på nätet, att skapa en trygg och säker digital vardag för barn och unga online. Mm. Och prinsens område var då naturligtvis dyslexi. Ja. Mm. Så att därifrån kommer det. Och vår vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet att få vara sig själva.
Ja, vad härligt. Vilken bra vision.
Mm. Jag älskar den.
Det här svarade du lite på precis. Men varför har Prinsparets stiftelse valt att upplysa om just dyslexi? Eller varför är det prinsens hjärtområde?
Ja, men som prins, som jag sa tidigare, så är ju prinsen själv dyslektiker. Mm. Så det kommer ju från hans personliga engagemang. Men det har inte alltid varit helt självklart förstås att prata om det. Nej. Så han är ju en otroligt viktig ambassadör och förebild. Och det som jag tycker är så himla fint med det som prins Carl Philip gör, det är ju att han försöker ge en mer nyanserad bild av dyslexi. Han vill absolut inte glorifiera diagnosen och prata om superkrafter på så sätt att han förstår hur mycket utmaningar och hur mycket kämpande som också ligger bakom när man har dyslexi. För han vet det själv. Mm. Men han vill också lyfta den andra sidan, det vill säga styrkorna. Ja. Och det tycker jag är ett så himla viktigt bidrag som han gör som ambassadör och förebild och instiftare av den här verksamheten.
Verkligen. Och vi har ju pratat nu lite om den här stiftelsen. Men hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Oh, den är otroligt intensiv. Som ni förstod kom jag insladdandes här. Jag kalkylerar ofta på minuten, ibland sekunder. Och nu var det lite slask ute så då tog jag mig fram långsammare än vanligt. Så då var jag lite sen. Men jag sitter väldigt mycket i möten med samarbetspartners och olika aktörer för att driva våra frågor, att sprida kunskap, att samla kraft och så vidare. Men jobbar också jättemycket i projekt. Så jag är väldigt också operativ, för vi är ju en liten organisation. Vi är 7 anställda idag.
Oj.
Så vi alla är väldigt högst delaktiga i exekvering av projekten som vi driver också. Men min roll är förstås lite mer att vara både talesperson men också jobba med de strategiska frågorna då för stiftelsen.
Ja.
Okej. Vad är det roligaste med ditt arbete på Prinsparets stiftelse?
Naturligtvis att få känna att man bidrar till någonting positivt i samhället, skulle jag säga. Och det har egentligen präglat hela min yrkesverksamma karriär, att jag har hela tiden dragits till frågor som jag känner att här kan jag göra skillnad och här kan jag påverka och bidra på ett positivt sätt.
Ja.
Så det är ett privilegium att få vara i den här rollen nu.
Verkligen. Finns det några utmaningar som ni stöter på när ni arbetar kring just dyslexi då?
Ja. Vi som organisation eller vi, ja.
Jag tänker mer liksom så här anmält, alltså anmält och liksom så här, som organisation, oh my god, kan vi klippa det?
Organisation.
Ja, organisation.
Jag älskar att det ska vara så där. Vi hade ett, tycker inte vi ska klippa bort det där. Jag ska berätta en anekdot om precis det du gör nu. Vi hade ett stort globalt symposium, som det så fint heter, på slottet. Och så skulle prinsen inleda och välkomna alla dessa eminenta gäster och personer runt om i världen som hade kommit till slottet för att prata om dyslexi på ett nyanserat men också styrkebaserat sätt. Och i hans inledningsanförande så snubblar han på orden. Så han får liksom inte till det. Men det blir så fint, för att det blir så äkta. Så att vi sa det faktiskt i efterhand, att det där borde vi göra varje gång, för det blir så himla bra. Så att jag tycker inte vi ska redigera eller korrigera, för det är precis det som också jag tycker vi hamnar i med diagnoser och variationer generellt, att det är någonting som är dysfunktionellt eller någonting som är fel. Vi ska ta bort det som är fel. Nej, vi ska hylla det som är olika och vi ska lyfta fram det som gör oss till människor.
Ja, men det var en trevlig historia.
Kanske kan sätta in den någonstans i...
Får se.
Ja.
Klippa och klistra lite.
Ja, exakt. vi kan bara börja på den frågan jag hade. Så vilken är de vanligaste utmaningarna ni stöter på när ni arbetar med just dyslexi? Och då tänker jag mer på verksamheten och liksom organisationen som ni har.
Men det stora skulle jag nog säga är att vi har så otroligt höga ambitioner med det vi gör. Och vi är en liten organisation, så att vi saknar ju ofta resurser, både personella men också finansiella. Så vi är förstås begränsade över hur mycket vi kan göra. Så en utmaning är ju att vi vill göra så mycket. Och jag skulle säga att vi har kommit väldigt långt i vår stiftelse idag på så sätt att vi faktiskt har en fantastisk projektportfölj som innefattar massa olika satsningar och projekt och aktiviteter som både når målgruppen dyslektiker direkt men också andra målgrupper som användare i skolan och allmänheten generellt sett. Men den stora utmaningen skulle jag säga är också narrativet i samhället idag. Lite det som vi var inne på, att det är någonting som är fel när det är annorlunda. Och att vi ska då korrigera det och rätta till det. Men det som egentligen är fel är ju samhället och de strukturer vi har skapat.
Precis. Ja, det är tur för oss dyslektiker att ni jobbar med just dyslexi. Det är ju jättebra för att sprida kunskap.
Ja, verkligen.
Ja.
Tack.
Varför skulle du säga att det är viktigt att upplysa om just dyslexi?
Men det är tillbaka till grundtesen om att vi alla är olika och vi som mänsklighet och civilisation är skapta olika av ett skäl. Vi behöver verkligen olika sätt att tänka och fungera, för det är det som gör att vi också tar oss framåt som samhälle.
Ja.
Så det är superviktigt att vi jobbar med dyslexi som är vår gren tack vare prinsen och hans personliga engagemang. Men det är också jätteviktigt att vi pratar om andra diagnoser. Och i en drömvärld kanske vi inte ens behöver tala om diagnoser, utan vi talar bara om den naturliga variationen. Och jag brukar också försöka lyfta fram perspektivet att vi måste sluta förändra våra barn för att passa in i världen och börja förändra världen för våra barn.
Verkligen.
Jag tycker den är så stark.
Den är fin.
Vi har ju pratat mycket om så här dyslexi och sånt, men jag kollade på er hemsida och såg att ni också jobbar med att göra det tryggare för barn och ungdomar i nätvardagen, och det här då Laika som är på er hemsida. Kan du berätta det till våra lyssnare om vad det innebär och vad Laika är för något?
Ja, Laika är ju vårt flaggskeppsprojekt inom vårt andra då programområde som är initierat av prinsessan Sofia, Trygghet på nätet. Och Laika är en skolplattform som också då riktar sig mot andra målgrupper än skolan. Men det är en plattform som pratar och hjälper att jobba med frågor kring trygghet på nätet. Så det består av utbildningsmoduler som man kan använda i klassrummen. Men det består också av vuxenperspektivet i form av hur kan man som förälder hjälpa och prata med sitt barn om vad som har hänt på nätet idag. Och andra områden också, där elevhälsan och även det politiska systemet kommer in i att vi behöver också reglera en nu digital värld där våra barn och unga spenderar extremt mycket tid på plattformar som vi egentligen inte vet och kan kontrollera idag. Och det är inte självt att vi ska kontrollera dem, men vi måste säkerställa att det finns trygghet och säkerhet för våra barn och unga på nätet idag.
Ja, jobbar du med båda delarna då?
Så jag är ju ansvarig för båda programområdena.
Finns det några andra initiativ ni jobbar med utöver Laika kring nätsäkerhet?
Oh ja, vi har ett 30-tal satsningar i vår portfölj idag. Ja, men jag skulle väl säga att ett av de viktigaste projekten vi sysslar med just nu är också ett symposium, en konferens som heter Control Rights. Och det är någonting vi kommer att genomföra nästa år, där vi kommer att lyfta då hur skapar man trygghet på nätet för barn och unga, givet att vi behöver också reglera plattformar idag på olika sätt. Så där försöker vi sprida kunskap om hur viktigt det är att vi har insyn i hur våra barns tillvaro på nätet ser ut. Så det är ett stort kunskapsspridande och samlande kraftengagemang som vi planerar just nu.
Och alltså på tal om det ni planerar, jag såg också på er hemsida att ni hade ett spel som hette Det stora äventyret. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, ja, men det är ett superballt projekt som ska genom gamification då väcka intresse och nyfikenhet för bokstäver och ord, och att man ska kunna närma sig läsningen på sitt unika sätt, att just traggla med bokstäver då, för dyslektiker kanske inte är skitkul och hela tiden känna att man kommer inte vidare eller att det hoppar runt och så vidare. Det kan inte jag någonting om av personlig erfarenhet, men det är vad vi får berättat för oss då. Och det här spelet har som syfte att göra det lite mer lustfyllt att närma sig läsningen, men att man också ska känna att man inte misslyckas när man inte får rätt svar på orden eller på flytet eller vad det nu kan vara. Och det här håller vi också nu på att flytta över i Minecraft.
Oj.
Ja, oj, eller hur? Så stort. Det är ingenting som vi kan officiellt börja prata om mer än att jag kan berätta om det i det här. Att vi håller på att utveckla det här spelet i Minecraft. Men det har ju potential att nå miljontals människor över hela världen. Så att det är ju så mäktigt, och att stiftelsen också på riktigt kan bidra till systemförändring inom vårt område här då.
Ja, verkligen. Bara en följdfråga som jag tänkte på. Det är ju inte alla som vet att man har dyslexi. De flesta vet nog inte det när man ska börja lära sig läsa. Ska alla, eller alltså är det tanken då att fler än bara dyslektiker ska använda det där spelet?
100%.
Ja, vad roligt.
Så det ska inte handla om att man ska knäcka läskoden eller något sådant, utan det ska handla om att närma sig läsningen på ett roligt sätt som uppmuntrar självkänsla kring läsning.
Ja.
Men det handlar ännu mer om att få göra sin röst hörd. För vårt område heter ju dyslexi. Men det vi gör är att vi fokuserar på dyslexi med fokus på demokratiska rättigheter.
Okay.
Så det här spelet ska också se till att alla får tillgång till kunskap och information som fullvärdiga samhällsmedborgare. Så det är jätteviktigt att det här spelet inte bara är för dyslektiker, utan det här spelet ska nå alla. Och det är också någonting som vi vet av forskningen, att det som är bra för dyslektiker, det är oftast bra för många, många fler.
Ja, verkligen.
Så vi vill ju igen neutralisera också och nyansera att dyslexi är inte någonting som vi ska sätta i ett fack, utan det är en naturlig variation. Och det innefattar både styrkor och utmaningar. Och här har vi ett spel som kan göra att du kan utveckla ditt sätt att få tillgång till och sprida kunskap och information.
Kul. Vilka andra projekt jobbar ni med just nu kring dyslexi eller så?
Men det här spelet, Minecraft-spelet, är ju förstås det största, men vi håller också på att utveckla en dyslexi-sajt eller en dyslexi-plattform.
Mm.
Och den hoppas vi ju, precis som Laika som jag nämnde tidigare här, det är ju en infrastruktur, en plattform som riktar sig mot olika målgrupper och som också når ut i skolan väldigt brett, vilket har en jättestor effekt på barn och ungas trygghet på nätet.
Ja.
Och nu håller vi på och bygger samma struktur för vårt då programområde dyslexi med fokus på demokratiska rättigheter. Så vi kommer nästa år att ha en sån också miljö där man kan komma in och utforska kring skolmaterial och föräldrar kan få tips och råd, den senaste forskningen och kontakt till andra organisationer som jobbar i frågan, som är experter. För stiftelsen, alltså Prinsparets stiftelse, är ju inga forskare eller inga experter inom området, utan vi ska ju sprida kunskap, sätta ljuset på frågan och vara en samlande kraft.
Härligt.
Otroligt intressant.
Verkligen.
Säga. Alltså det är så mycket ni liksom håller på med och förbättrar med, både hur det ska vara för dyslektiker med deras så här, styrkor och svagheter och liksom hur ni hur ni förändrar hur det är att leva i ett samhälle med liksom dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter och andra diagnoser egentligen som en svaghet eller styrka. Och när det kommer till svagheter och styrkor, hur tänker ni och liksom Prinsparets stiftelse om liksom att jobba med de här styrkorna och svagheterna?
Men vårt viktigaste bidrag är att vara en nyanserad röst.
Mm.
Att varken glorifiera eller att prata om att det inte finns några utmaningar då att glorifiera.
Nej.
Men att inte heller bara lyfta superkraftsperspektivet.
Nej.
Så att det viktigaste vi kan göra är att vara en nyanserad röst och bidra till att barn och unga känner att de är rätt precis som de är. Och det är det som är vår vision. Att barn och unga ska ha möjlighet att få vara sig själva.
Verkligen.
Och att man är rätt precis som man är.
Verkligen.
Det är så viktigt.
Ja.
En livsviktig fråga i dagens samhälle.
Jag tycker, jag lyssnade ju på er ljudbok. Den tycker jag var jättebra.
Alltså, vad superlyssbok. Vad kul.
Ja. Och vi läste att ni nyligen hade ett stort samtal om neurodiversitet.
Ja. Så svåra ord, neurodiversitet, dyslexi, varför håller vi på sådär?
I arbetslivet med flera stora företag och politiker. Skulle du kunna berätta lite om vad neurodiversitet är och er rapport om det och vad ni kom fram till? Gud, lång fråga.
Också långt ord, neurodiversitet. Ja, men jag, som sagt, jag är ingen expert eller forskare överhuvudtaget på det här, men neurodiversitet innebär ju kort och gott att det finns en naturlig variation i hur vi fungerar och är som människor. Och det hör till en normalfördelningskurva och det är inget konstigt med det, utan det är precis som det ska vara. Och sen finns det neurodivergenta individer. Mm. Och det är ju det som vi då i dagens samhälle kallar för till exempel dyslektiker. Ja. Eller om man har en ADHD-diagnos eller något annat som gör att man innefattas av en variation. Men det neurodiversitet för mig och för stiftelsen, det handlar ju om att vi alla har igen rätten att få vara de vi är. Och att vi inte ska vara lika av ett skäl. Utan vi ska vara olika. Och det är suveränt. Så det här samtalet riktade sig ju till företag och politiker lite mer än vad vi kanske vanligtvis gör, mer riktar oss mot barn och unga.
Ja.
Och det är för att också prata om frågan på lite mer systemnivå.
Mm.
Det vill säga, vad behöver vi skapa för arbetsplatser som är mottagliga och redo att ta emot också en generation som är olik.
Ja.
Mm.
Så att syftet med det samtalet var att gå ifrån att varför ska vi prata om neurodiversitet och att vi alla är olika? För det hör till vårt existensberättigande.
Jo.
Mm.
Till att prata om hur gör vi det då?
Ja.
Och då hade vi med oss massa smarta människor som kom från då företag och politiken för att pusha dem och få dem att göra mer saker för att skapa inkluderande arbetsplatser.
Mm.
En sista fråga till dig innan vi avslutar med podden idag.
Cool.
Vi tror på att få vara oss själva, som du har pratat om mycket, om våran dyslexi och andra diagnoser såklart. Och att diagnoser ska ses som något helt naturligt och vanligt.
Ja.
Har du några tips som du kan ge till våra ungdomar eller lyssnare, liksom, vårdnadshavare eller föräldrar där hemma?
Mm. Det första är, som jag tänker på, är att våga prata om det. Att berätta för personer i din närhet. För om man inte pratar om det så kan man inte få hjälp och stöttning. Och det är jätteviktigt att vi normaliserar sättet att prata om de här frågorna. Och igen ändrar, som vi har varit inne på under samtalet nu, narrativet från att det är någonting som är fel på barnen.
Ja.
Till att det är precis som det ska vara. Och du är rätt precis som du är.
Ja.
Så det dyker upp först hos mig, att våga prata om det.
Mm.
Men jag tror också att vi behöver samarbeta mycket mer kring de här frågorna. Och ett exempel på det är, nu var vi i veckan, hade vi ett riksdagsseminarium där vi pratade igen med politiker då i det här fallet. Om hur skapar vi en likvärdig utbildning för barn och unga utifrån de egna förutsättningarna.
Mm.
Och det känns kanske naivt av mig att säga, men det känns som att vi står inför ett skifte.
Mm.
Vi inser nu att vi har ganska stora utmaningar som vi behöver lösa.
Mm.
Då kan vi inte fortsätta som vi alltid har gjort, utan vi behöver utmana och vi behöver vara modiga. Mm. Och vi behöver också vara snälla och empatiska mot varandra. För då skapar vi också trygghet att kunna vara den man är och våga vara den man är.
Ja, och kunna anpassa sig liksom.
Verkligen. Exakt. 100%.
Nu börjar podden, eller det här avsnittet, ta slut. Finns det något mer du skulle vilja tillägga?
Ja, men jättekul att vara här och tusen tack för att ni bjöd in mig och att jag fick prata om Prinsparets stiftelses arbete. Det känns igen otroligt viktigt att vi samarbetar och gör vårt allra bästa för att skapa en värld där barn och unga känner att de är rätt precis som de är.
Ja. Stort tack Kim för att du har varit med i vår podd idag och för allt du har delat med dig. Det var jätteintressant.
Tusen tack.
Vi hoppas att ni lyssnare har fått en bra insikt kring vad Prinsparets stiftelse gör och deras viktiga arbete kring dyslexi och nättrygghet. Och att ni har fått lära känna Kim, stiftelsens generalsekreterare, lite mer. Om någon lyssnare skulle vilja komma i kontakt med er på Prinsparets stiftelse, hur kommer man bäst i kontakt med er då?
Då kan man antingen höra av sig på hemsidan eller så finns vi på sociala medier, så Instagram och LinkedIn. Och ni är hjärtligt välkomna att höra av er oavsett vad.
Toppen. Tack till dig som har lyssnat. Har du idéer på vem vi ska intervjua? Eller frågor? Var snäll, kontakta oss på hej@ftb.se. Följ oss gärna på Instagram, Dyssepodden, och vi finns där poddar finns.